Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Olösta mord, Biggie och Tupac, del 8. Jag heter David Oskarsson och det är jag som har skrivit detta avsnitt. Varning! Olösta mords avsnittsserie om Biggie och Tupac kommer innehålla noggranna beskrivningar av hur brutala skjutmord sargar en människas kropp. Beskrivningar av våld samt våldtäkter och sexuellt ofredande kommer att förekomma. Även språk som av många kan uppfattas som stötande. Om du är det minsta känslig för innehåll av detta slag, överväg då att lyssna på ett annat avsnitt. Obs om språket i avsnitten. Vi har gjort tämligen försvenskade översättningar av många av de uttalandena som rapparna gjort. Som inte är helt i enlighet med vad de faktiskt säger. Och vi har gjort på detta sätt för att det ska bli lättare för dig som lyssnar att förstå. Då många slanguttryck saknar perfekta motsvarigheter på svenska. Biggie Smalls dog den 9 mars 1997. Klockan var 1:15 på natten. När Puff Daddy, Faith Evans och andra anhöriga på plats fick motta dödsbudet. Vi har inte hittat information om exakt vad som hände efter detta och huruvida det var innan eller efter obduktionen av kroppen som Biggies fru Faith Evans och hans mamma Bolletta Wallace fick identifiera den. Anmärkningsvärt i fallet med Biggie är att protokollet för hans obduktion inte blev offentliggjort förrän i december 2012. Alltså över 15 år efter att mordet skett. Men det är alltså det faktiska obduktionsprotokollet som vi nu kommer använda oss av när vi berättar vad läkarna kom fram till. Biggie hade sitt smeknamn av en anledning och hade sedan barnsben dessutom kallats för Big. Det var inte bara att han var korpulent, särskilt vid tiden för sin död, men att han också var kraftigt byggd och hade en ansenlig kroppslängd. Vid sin död uppmättes den till 188 cm. Biggies vikt var 179 kilo. Mot slutet av sitt liv hade Biggie lagt på sig mer och mer. Något man kan spekulera i är att han blev mer stillasittande efter att ha skadat benet i bilolyckan med Little Seas. Men det finns också källor som säger att hans nyvunna ekonomiska framgångar gjort att han inte bara börjat äta dyrare, utan även mer. Biggies kropp hade träffats av 4 stycken kulor, varav endast en hade varit dödlig. Det första skottet som avlossats mot honom hade tagit i hans vänstra överarm, och kulan hade sedan vandrat ned mot och stannat i hans vrist. Den andra kulan träffade Biggie i ryggen, men missade samtliga vitala organ, och åkte istället ut ur hans vänstra axel. Den tredje kulan träffade honom i den yttre delen av hans vänstra lår och gick ut genom motsatt sida. På vägen snuddade kulan vid Biggies pung och skapade ett mindre sår på den. Att kulor går ut genom kroppen, alltså lämnar den, är ofta något positivt, så tillvida att kulan inte slitit sönder viktiga organ på vägen. Det minskar nämligen risken för infektion. Men detta är förstås förutsatt att kulan går igenom några av kroppens extremiteter, som armarna eller benen. Går kulan igenom ett viktigt organ i bålen eller rätt genom hjärnan i huvudet, är det såklart fortfarande extremt allvarligt. Den fjärde kulan skulle visa sig vara den dödliga. Den gick in i Biggies högra höft och perforerade hans tjocktarm, lever, hjärta och den övre delen av hans vänstra lunga. Samtliga 4 kulor hade passerat genom bildörren innan de träffat Biggies kropp. Något som är intressant med obduktionsprotokollet är att det innehåller en liten kort anteckning som lyder på följande vis. Den döde kan vara en rappare.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Det här pekar sannolikt på att de läkare som hade hand om kroppen inte visste vem Biggie var, men hade mottagit viss information från Puff Daddy och de andra när de kom till akuten med honom. Till skillnad från i Tupacs fall blev Biggies begravning en enorm tillställning. Hans kista kördes i en bilkaravan genom de Brooklyn-kvarter som han själv växte upp i. Människor samlades på gatorna och spelade Biggies musik. Folk stod och tittade ut genom sina fönster. Det rådde inga tvivel om att det var en kvarterets stolthet som gått ur tiden, tillika en hyllad världsartist. Själva begravningen skedde på Frank E. Campbell Funeral Chapel på Manhattan och datumet var den 18 mars. Begravningen hade cirka 350 besökare och några av de mest kända var Queen Latifah, Jay-Z, Mary J. Blige, Run-DMC, Busta Rhymes, Salt and Peppa och förstås flera från Bad Boy-gänget, Lil Cease, Faith Evans, Lil Kim, Puff Daddy och många, många andra. Faith Evans sjöng under begravningen. Puff Daddy höll griftetalet. Han sade då bland annat: Big fick mig att känna som att jag kunde ta över världen. Jag vaknar varje dag och ber till Gud att allt bara ska vara en hemsk mardröm. Men det är det inte. Big är borta. Biggie låg i en träkista, klädd i en vit kostym med matchande hatt på huvudet. Efter begravningen fortsatte karavanen genom Brooklyn med Biggies likbil centralt på väg mot New Jersey där Biggie skulle kremeras. Folksamlingen på gatorna var enorm. Det fordrades en stor polisnärvaro för att hålla alla åskådare under kontroll och ett mindre antal våldsamma konfrontationer uppstod, vilket nödgade New York-polisen att använda pepparspray. Det går att söka på Rare Unique Video of the Notorious Big Funeral 1997 på YouTube för att få se mycket fascinerande rörliga bilder av kaoset som uppstod. Bara en vecka efter begravningen släpptes Biggies andra album. Den idag klassiska dubbel-CD:n Life After Death. Omslaget visar hur Biggie, klädd i hatt och rock, står lutad med ryggen mot den bakre delen av just en likbil. I bakrutan syns de klassiska gardinerna som allt som oftast signalerar att det är ett fordon av det slaget. På bakluckan under rutan står albumtiteln skriven Life After Death. Bilens registreringsskylt har bokstäverna B-I-G och under dem står det Hearse, som är det engelska ordet för just likbil. Ironin i det hela är nästan ofattbar. Men allt detta kreativa skapande hade skett innan Biggie mördades. Nu var det dock svårt att hålla isär den mörka tematiken från den faktiska, verkliga händelsen. Fotografen som tog alla bilder av Biggie till Life After Death, som togs på kyrkogården Cypress Hills Cemetery i Brooklyn, Michael Lavin, har sagt följande om saken till Andscape.com. Så nu är det alltså citat fotografen Michael Lavin. Det var chockerande, helt befängt. Hur tar man ens in något sånt? Man är helt hjälplös. Men det är en av de sakerna som är så speciella med bilderna. Det förändrade dynamiken rätt radikalt. Du har ett foto av en man på en kyrkogård som sedan dog våldsamt några veckor senare. Det gör bilden mer emotionell. Det är inte bara ett foto. Vad är namnet på skivan liksom? Life After Death. Det är galet. Slutcitat. Det profetiska med tematiken går dock inte att utesluta. För nog levde Biggie, precis som Tupac, efter sin död i det avseendet att han sålde mer än någonsin och fortsatte att hyllas. Life After Death sålde 690 000 exemplar under sin första vecka. Och år 2000 hade albumet sålt diamant, vilket innebär 5 miljoner sålda exemplar. Vanligtvis är diamant 10 miljoner exemplar, men i fallet med Life After Death räknas det annorlunda då det var en dubbel CD. År 2020 hamnade Life After Death på plats 179 över tidningen Rolling Stones lista över de 500 bästa albumen någonsin. Precis som i Tupacs fall skulle inte Life After Death bli den enda skivan som Biggie släppte efter sin död. I december 1999 kom Born Again och i december 2005 kom Duets The Final Chapter, en skiva som konstruerade duetter med gamla osläppta inspelningar av Biggie och nyinspelade verser av andra artister. Den 19 mars 2017 släpptes The King and I på bolaget Rhino, som är en duettskiva mellan Biggie och hans änka Faith Evans. Den gjordes på samma sätt som Duets The Final Chapter. Den 10 augusti 1997 berättade tidningen Washington Post att ledaren för Nation of Islam, Louis Farrakhan, skulle sponsra en 9 timmar lång rapkonsert på Washingtons Robert F. Kennedy Memorial Stadium. Detta i syfte att manifestera mot våldet mellan både rappare och deras fans. Vi har inte lyckats hitta någon info om ifall denna tillställning faktiskt blev av. Vad gäller polisutredningen av mordet som skedde direkt efteråt var det samma visa som i fallet med Tupac. Det var många som inte ville prata. Och det fanns inga solklara motiv eller några solklara misstänkta. Media sammanlänkade förstås mordet på Biggie med mordet på Tupac och utnämnde det till kulmen på kriget mellan östkusten och västkusten. När AP News rapporterade om Biggies begravning den 18 mars 1997 skrev de följande om utredningen. Rapporter har antytt att en dispyt mellan Combs, alltså Puff Daddys, företag och västkustrappens impresario Marion Shug Knights skivbolag Death Row Records kan ha spelat roll för mordet den 9 mars. Tupac Shakur, en rappare på Knights skivbolag, mördades på ett liknande sätt i Las Vegas den 7 september. Men Los Angeles Times skrev idag att den huvudmisstänkte för mordet på Wallace är en Crips-medlem som varit inblandad i en ekonomisk dispyt med rapparen. The Times, som citerade obekräftade poliskällor, sade att myndigheterna inte hittat några bevis för en koppling till Shakur-mordet. Och där slutade vi citera AP News. Nättidningen Slate.com publicerade den 14 februari 2020 en mycket talande sammanfattning av hur utredningen såg ut när det begav sig. Så nu är det citat Slate.com. Dagarna efter mordet på Biggie i Los Angeles hörde polisen alla tänkbara personer med minsta lilla koppling till fallet. Poliserna pratade med Sean Puffy Combs. De pratade också med busschauffören vars rutt innefattade platsen för skjutningen och även receptionisterna på de hotell där Biggie hade bott i LA. De flög med helikopter över sydcentrala LA för att spana efter den svarta Impala som hade använts vid skjutningen. De gick igenom inspelningar från övervakningskamerorna på sjukhuset där Biggie blev dödförklarad. Men det var lönlöst. Fallet hade redan kallnat. Slutcitat Slate.com. Nu var både Tupac Shakur och Biggie Smalls, även känd som The Notorious B.I.G., döda. Båda fallen är än idag officiellt olösta. Och det är förstås anledningen till att vi tagit upp dem här i olösta mord. Men huruvida man vet vilka som faktiskt tog superstjärnornas liv och varför, det råder det olika åsikter om. Då båda mördades under ett brinnande östkust- och västkustkriget vill man förstås ha båda de falangerna i åtanke. Och i det sammanhanget riktas förstås blickarna mot de mäktiga skivbolagsbossarna. Suge Knight i väst för Death Row Records och Puff Daddy i öst för Bad Boy Records. Men som vi flera gånger fått anledning att nämna spelade ju konflikten mellan Bloods och Crips också en roll för dramat mellan öst och väst. Trots att Bloods-Crips-fejden primärt är lokaliserad i väst och egentligen är en helt egen konflikt. Men att till exempel Suge Knight hade starka kopplingar till Bloods är förstås inte en slump eller något som går att isolera från historien om de två olösta morden. Det blir naturligt att de olika gängens intressen också kommer in i bilden. Man kan dela in försöken att lösa morden på Tupac och Biggie i två olika spår. Det blir inte helt olikt Palmemordet. Särskilt inte sedan ett av dessa spår med fog skulle kunna kallas för polisspåret. Vi kommer dock referera till just detta spår som Russell Poole-spåret eller bara Poole-spåret. Det andra spåret kommer vi referera till som Kading-spåret. Spåren står i konflikt med varandra. Och vi har döpt dem efter de poliser som både officiellt och inofficiellt faktiskt har arbetat med morden på Biggie och Tupac. Både Russell Poole och Greg Kading är Los Angeles poliser, LAPD. Poole dog den 19 augusti 2015. Han var 58 år gammal. Greg Kading är idag, när detta avsnitt skrivs i oktober 2022, 59 år gammal. Innan vi redogör för de här två spåren ska vi ta upp en extremt vanlig spekulation kring mordet på Tupac, som rent av var populär redan under tiden mellan mordet på honom och Biggie. Den, alltså spekulationen, ingår dessutom i ett av spåren. Spekulationen är den att det skulle vara Suge Knight, Tupacs egen skivbolagsboss, som bestämt sig för att mörda sin egen bästsäljande artist.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Att man ville misstänka Shug för att ha haft något att göra med mordet på Biggie skulle kunna sägas vara en självklarhet. Shug stod på västsidan i kriget mellan LA och New York, och då Tupac blev mördad först, mitt under denna konflikt, skulle det kunna ses enligt gangstermåttmätta som en rimlig hämnd. Men varför skulle Shug vilja mörda Tupac? Teorin går ut på att Shug, som svårt kriminell och hårdnackad bloodsmedlem, var beredd att ta sina kriminella metoder så djupt in i musikbranschen det bara gick. Och som vi berättade tidigare började Tupac månaderna innan sin död att planera sitt avhopp från Death Row Records. Notera även hur vi berättade att Tupac ville göra detta med tillförsikt och på ett sätt som skulle lämna honom och Suge Knight på god fot med varandra. Deras möte för Mike Tyson-matchen i Las Vegas var ett exempel på detta. Tupac hade ju när det begav sig inte ens lust att åka på den resan. I och med att Tupac bestämt sig för att lämna Death Row skulle han alltså bli en konkurrent till Suge och Death Row Records. Om Suge tidigare använt sig av våldsamma metoder för Death Rows räkning, som när han konfronterade Rob Van Winkle, även känd som Vanilla Ice, varför skulle han inte kunna göra det igen? Lägg där till att Suge personligen kände sig sviken av någon som han rent av såg som familj, och då kanske särskilt i ordets kriminella bemärkelse. Det hör ju inte till ovanligheten att medlemmar inom just kriminella familjer faktiskt kan mörda sina egna, om sveket är tillräckligt stort. Till saken hörde då också att Suge senare skulle ha orkestrerat mordet på Biggie Smalls, endast för att leda utredningarna på villovägar. Det vill säga, om Biggie mördades var det stor sannolikhet att mordet på Tupac skulle ses som en del i konflikten mellan öst och väst och inget annat. Mordet på Biggie skulle få konflikten att se ännu större ut, och eventuella andra motiv till mordet på Tupac skulle komma i skymundan. Men även om denna teori åtnjutit en viss popularitet finns det många frågor man måste ställa sig om Suge nu skulle vara den skyldige. Det verkar anmärkningsvärt riskfyllt att verkställa ett mord där man själv sitter endast några centimeter från den som ska mördas, särskilt när den som ska skjuta tvingas göra detta genom ett fönster på en bil som snabbt måste lämna platsen. Tillvägagångssättet vore rent av idiotiskt farligt, om det nu skulle vara Suge som planerat det. Kathy Scott, författaren till böckerna The Killing of Tupac Shakur och The Murder of Biggie Smalls, har i en intervju med CNN sagt: "Teorin håller ju inte ens. Öppna eld mot min bil, men var försiktig så att ni inte träffar mig." Om man är hängiven det konspiratoriska sättet att tänka, vore det här på sin plats att säga något i stil med: "Ja, men det är ju precis så Suge vill att ni ska tänka. Sättet som en galen plan av detta slag eliminerar misstankar gör det värt risken." Men det blir möjligtvis lite väl filmiskt. Suge Knight var både hänsynslös, iskall och slug. Men var han verkligen en Moriarty-figur från en Sherlock Holmes-bok? Med det sagt kommer vi nu till poolteorin. Det finns en känd dokumentärfilm som heter som vår avsnittsserie här i Olösta mord, Biggie och Tupac. Den kom 2002 och regisserades av Nick Broomfield, som bland annat är mannen bakom dokumentärerna The Selling of a Serial Killer och Eileen, Life and Death of a Serial Killer, om seriemördaren Eileen Wuornos. Dokumentären var den första som under ett och samma tak gav sig på att presentera en lösning för de två morden. Ni som har sett den vet förstås att den hemfaller till poolteorin. Och ja, därmed hemfaller den även automatiskt till att Suge Knight skulle vara den som ligger bakom båda morden. Men poolteorin är betydligt mer komplex än så. Och exakt hur komplex den är ska vi berätta mer om i nästa avsnitt. Maila oss dina teorier om fallen som vi tar upp på simwaypodcast@gmail.com. Det är alltså simwaypodcast@gmail.com. Jag som har skrivit och läst det här avsnittet heter David Oskarsson. Tack till Eva Martinsson för klippningen. Tack till Tripnaha för låten Immune som ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Och slutligen, tack till dig för att du lyssnar på Olösta mord.